Inre partiet består idag av mig, Oskar, av Henrik och Hannes. Och vi sätter idag på oss MÖP-glasögonen. Vi ska försvara Sverige. Men först ska vi notera att det verkar vara kaos i personalförsörjningen till det organ som ska försvara Sverige. Egentligen, nämligen Försvarsmakten. Det kom för några veckor sedan ut en artikel vi läst i Svenskan där tidningen noterar att 2 av 3 unga är för sjuka för lumpen. Försvarsmakten försöker i år att kalla 8000 unga till värnplikt och tror att om det några år kan handla om 10 000 eller fler som ska kallas. 68% av årskullen, förlåt, 64% av årskullen, alltså över 68 000 av de 19-åringar som nu berörs, svarade på formuläret för inkallning något diskvalificerande. Alltså till exempel genom att uppge någon sjukdom, diagnos eller skador som är diskvalificerande och gör att man inte får göra värnplikten. 73% av kvinnor och 55% av män anger hinder. Och till stor del handlar det enligt artikeln om psykisk ohälsa som depressioner och ångest. Plikt- och prövningsverket beskriver utvecklingen som, citat, oroande. Och det är väl kanske inte första gången vi i den här podden kommenterar Zoomers bristande mentala hälsa och att alla verkar vara liksom direkt på gränsen till ett mentalt sammanbrott. Men det är ju kul att vi får lite kvantitativ data på vad TikTok har gjort med folks hjärnor. Värt att notera i det här också är att de kontrollerar inte att diagnoserna eller skadorna stämmer, utan man litar på folks svar. Det gör att värnplikten egentligen de facto är frivillig idag. Därför att om man inte vill så kan man bara ange att man har någon psykiatrisk diagnos. Det är dock straffbart att ljuga. Och om man ertappas med det så kan man få en prick i belastningsregistret. Men som sagt, om ingen kollar, om ingen kontrollerar, så är frågan om det egentligen finns någon påföljd. Så någonting som man kan dra som slutsats av nuvarande system och som kommer att leda till kontroverser i det inre partiet senare är att de som nu tas in är sådana som inte har en hög alternativkostnad för att tas in eftersom det de facto är frivilligt. Så om man verkligen, verkligen vill göra någonting annat än värnplikten, då kan man ljuga bort sig och så slipper man göra värnplikten. Så den är ju då inte tvingande. Men det är också då de som inte har medicinsk åkomma. Alltså någon som genuint har dålig hörsel eller dålig syn får inte göra värnplikten även om de hade velat. Så den personalförsörjning vi nu har för att försvara riket är folk utan hög alternativkostnad och utan medicinska åkommor. De är troligen bättre än genomsnittet för årskullen. Men det är inte de bästa. Nästan hela eliten missas troligen. Så vem borde egentligen göra militärtjänst? Den frågan ska vi tackla först innan vi dödar varandra i slaget om nästa ämne.
Jag tänkte ta hjälp av David Bergman som är major och doktor i psykologi och även ledamot av Krigsakademin för att resonera lite kring vem som ska göra militärtjänst egentligen. Men jag vill bara en kort kommentar, Oskar, till dig, eller till den här datan från Svenskan. Jag tror man kanske inte ska överdriva hur illa läget är ställt i nationen vad gäller psykiska åkommor och allmän sjukdom. Med tanke på sagt att det inte kontrolleras, så att det har väl varit närmast en nationalsport att komma på olika åkommor under mycket lång tid i Sverige för att undvika värnplikten.
Så det säger skulle du inte då säga att det är skulle du då inte säga att det är en moralisk sjukdom som har spridit ut sig för att folk skolkar och hittar på åkommor?
Om det är kraftfullt ökande skulle man kunna argumentera på det sättet. Ja.
Fast det verkar inte ha varit det, men de hade bara data de senaste 5 åren.
Fast man hade faktiskt samkört datan med socialen och på så sätt gjort en uppskattning som man sa att det här troligen är siffror som stämmer. Så man hade inte kollat alla case, men man hade gjort en uppskattning på hur rimlig den här datan var. Så att någon form av sannolikhet finns ändå i den här datan.
Okej, så Zoomers är bara generellt dåliga. De är inte alla lögnare, det är det du säger.
Ja, och jag vet inte vad som är bäst, men ja.
Mm. Men vem ska göra militärtjänst? Jag tror att Henrik kanske ska få börja med sådär maximalistiskt case och beskriva lite hur det brukade vara i det gamla goda Sverige.
Ja, jag, i och med att jag då är en del av eliten, har ju inte gjort militärtjänst själv. Så jag baserar ju...
Har du lite dåligt samvete för det?
Nej, men jag ljög faktiskt inte. Jag ljög inte. Jag sattes i utbildningsreserven.
du var inte lämpad.
Jag var inte lämpad. Jag mönstrade ju på den tiden när det var fullkomligt frivilligt, höll jag på att säga. Allt man behövde göra var att säga att man inte vill åka till Afghanistan, så blev man inte uttagen. Men så jag går igång på alla de här grandiosa berättelserna från förr som man blivit inympad av sina äldre gelikar. Och där beskrivs ju hur man kom ihop, grabbar från olika delar av samhället, och lärde sig umgås med varandra. Det är inte som att alla de här blev bästa vänner sen, men jag har ju en hypotes om att det vore nyttigt för samhället om, så att säga, med citationstecken i luften, alla gjorde värnplikt. Sen kan den säkert te sig olika. Alla kommer inte bli fallskärmsjägare. Men någon form av grundläggande utbildning, en GMU och eller någon annan motsvarande sak där man inte behöver hålla ett vapen om man inte är så lämplig. För så har jag alltid tänkt.
Bara förståelse av det här. Alla, du menar kvinnor och män? För det är ju så värnplikten ser ut idag. Du menar alla
kvinnor? Absolut,
och
jag menar kvinnor och män. Och för pappa sa väl alltid så att på hans tid, då gjorde alla grabbar lumpen. Och det var ytterst få som inte gjorde det. Och jag menar ju då, ja, både pojkar och flickor, för att nu är det jämställt och så. Men jag blev ju lite nyfiken och försökte gräva i datan och komma fram till om pappa hade rätt. Gjorde alla verkligen värnplikten? Det känns ju helt absurt. Det kan ju liksom inte vara så att 100% gjorde värnplikten. Uppenbarligen finns det väldigt många som... Han aldrig berättade om någon som gjorde värnplikten som satt i rullstol. Uppenbarligen så måste det funnits män i 18-årsåldern som, eller 19 eller 20 när det var man gjorde värnplikt, som satt i rullstol även på 60-talet. Så att jag har gått tillbaka och tittat. Det är inte så lätt egentligen. Den svåra datan att hitta är antalet unga män som allt det här är, som gjorde värnplikt historiskt, men lite kan man, har man lyckats ta reda på via Försvarsmaktens hemsida, som gjort samarbeten med Armémuseum bland annat för att ta reda på det här. Och då har de fastställt ungefär hur många som gjorde värnplikt vissa specifika årtal under 1900-talet, och så har jag jämfört det med hur många män som föddes i Sverige 18 år innan dess. Jag har kollat lite på invandring och utvandring och sånt där. Det var på den här tiden ganska låga siffror, så att man kan lite grann negligera det. Men det vi ser är att fram till... Vi hade inte jättemycket. Sen så började det byggas upp mot första världskriget och ökade. Sen dalade lite igen. Men sen efter andra världskriget, då började vi komma upp i ganska stabila siffror. Vi låg på 45, 50, 55 tusen unga män som gjorde värnplikten varje år. Och det motsvarar, om man tittar då på hur många män som föddes 18 år innan, vilket är den bästa proxyn som vi kan plocka fram, så ser vi att vi ligger på väldigt höga siffror. Vi ligger på siffror mellan 80-95% helt enkelt som gjorde värnplikten. Och det här når sin peak någonstans på slutet av 50-talet. 60-70-talet är ganska starkt det också. Någon gång på 80-talet började dala, och sen började dala kraftigt efter murens fall, som är ganska rimligt att föreställa sig. Bara för att dra några siffror. 1990 så uppskattar de att 41 000 svenska män gjorde värnplikt. Och 2000, alltså 10 år senare, så var det på 70. Så 90-talet var ju den stora dräparen av värnpliktskåren. 2008 hade de här siffror på 7000. Det är väl ungefär där någonstans vi är idag. Och det är klart, det är en herkulisk uppgift att ta oss tillbaka till 55 000. Eller någonstans kring 40-50 000 där jag tycker att det borde vara. Just för att skapa den här integrationseffekten. Dels så är det bra om väldigt många utbildade ifall vi ska... Karl-Oskar Bolin kommer säkert gilla det så att totalförsvaret blir bra och ingen går utomhus utan långkalsonger om det är minusgrader. Men just den här effekten av att ha ett gemensamt kulturarv och den integrativa effekten av att tvinga unga män och kvinnor att umgås med varandra, att faktiskt interagera med varandra. För att om vi tittar på den segregation och integrationsproblematiken vi har idag, så är den ju lite beroende på om man vill se den, men en aspekt av den är att integrationen eller interaktionen är klart begränsad. Unga män och kvinnor är från olika grupper är segregerade och träffar inte varandra. Och kan vara rädda och gilla varandra delvis baserad på okunskap om varandra. Och nu är det kanske lite rosenskimrande här, men jag tror ändå att ökad exponering grupper emellan har en integrativ effekt. Antingen kommer man inse att man kan lära sig komma överens, eller så kommer man inse att man hatar varandra för alltid. Men då har man ju någonstans i alla fall gått in med ögonen öppna, och så är det inte bara baserat på fördomar. Så att jag tycker ju att stora, stora delar av samhället ska göra värnplikt.
Så för det första, den här integrativa effekten. Jag vet ju att så inte är fallet. När man exponerats för vissa kulturer i spel online, och det har vi pratat om tidigare, så har det inte lett till större förståelse för de kulturerna, utan snarare för ett liksom en inneboende resignation för att ryssar alltid kommer att vara dåliga lagkamrater. Men vad tycker egentligen militären om det här argumentet, Hannes?
Ja, det ska vi verkligen gå in i. Nu kan ju Henriks tyckande kan mötas med lite empiri, åtminstone från en professor i Försvarsmakten. Men om jag skulle bara försöka göra ett case för vad du tycks tro att Försvarsmaktens syfte är. Det är en sån här, man brukar tala om kuddflickor, men du tycks tro att försvaret ska vara någon slags kuddpappa här. Eller en kuddpojke. Där alla liksom problem, om man bara sätter Försvarsmakten där mellan alla bråkiga samhällsgrupper och sociala klyftor och problem som vi har skapat oss i landet, så kommer allt lösa sig. Vi kommer få någon form av en moralisk resning bland folket, en sammanhållning och socialt shit, och allt kommer liksom bli rosenskimrande vackert. Det är min korta tes av vad du tänker dig att syftet med den här organisationen är.
Nej, vänta, jag måste få göra en passus in där bara. Jag är fullkomligt medveten om att försvaret har olika uppgifter. Anledningen till varför alla ska göra värnplikten är de jag anger. Men på samma sätt som att alla barn ska gå i skola, så förväntar vi oss inte att alla blir professor i teoretisk fysik. Och den, ja, jag tror ni förstår den liknelsen.
Men vänta lite, några olika uppgifter. Försvaret har väl egentligen bara en uppgift som är den allra viktigaste. Allting annat är sekundärt. Alltså försvara Sverige.
Jo, fast det är ju det Henrik då argumenterar. Men det visar ju precis den här frågan som jag tror vi får grotta lite i. Men om man läser om Försvarsmakten själv och dessutom värnplikten specifikt, så finns den till för att, ja, personalförsörja Försvarsmakten såklart. Krigsorganisationen. Det vill säga, det är någonstans definierat vad Försvarsmakten ägnar sig åt. Den ska kunna försvara Sverige. Och vem ska den då ta ut till värnplikt? Ja, den som är bäst lämpad att göra värnplikten. Bäst lämpad att försvara Sverige. Så det finns inga integrativa uppgifter för Försvarsmakten. Så har man inte från riksdagen valt att definiera syftet med Försvarsmakten. Det finns inga heller integrationsförband eller några särskilda behov av att dela upp exempelvis på etniska grupper inom respektive förband. Att ha någon slags kvotering inom olika etniska grupper. Så inget sådant existerar i Försvarsmaktens mandat eller uppgift. Så det har man ju då fått införa, tänker jag, om man nu skulle gå fullt ut på ditt system. Och man måste ju även gå bort från det här att man ska ha de bäst lämpade som gör värnplikten. För det kan ju omöjligt vara fallet om man skulle rekrytera nästan till alla. Så då blir det ju absolut inte de bäst lämpade.
Frågan. Är Försvarsmakten den sista meritokratiska organisationen i Sverige?
De hade gärna velat vara det i varje fall. Och uttaget till Försvarsmakten är ju så meritokratiskt som det kan bli. Okej, i teorin. I praktiken är det om man vill eller inte. Men uttaget till var man får röra sig, vilka förband och utbildningar man får göra i Försvarsmakten är ju helt beroende på hur du har presterat kognitivt och fysiskt vid uttagningen och mönstringen. Så det är ju helt klart en meritokratiskt grundideal i hela organisationen.
Ja, alltså du kanske hatar det här, eller Henrik hatar väl det här med att folk ljuger och säger att de har psykiatriska diagnoser, vilket de då kanske inte ljuger, de kanske bara har psykiatriska diagnoser. Men jag tycker det här är jättebra att Försvarsmakten inte kontrollerar ifall folk fuskar, därför det gör ju att det egentligen är frivilligt.
Vi kanske kommer tillbaka till precis det här med frivilligheten mot icke-frivilligheten. Men ja, det nuvarande systemet är ju frivilligt i verkligheten. Men i varje fall, den här majoren då, han talar om en ganska uppenbar sätt att se på vem som blir bäst soldat, om nu det är målet. Om vi tänker oss tanken att vi vill ha bra soldater, och det är det vi ska åstadkomma med värnplikten, då måste man ha en bra selektion och bra utbildning. Helt enkelt någonstans skit in, skit ut. Och om man har hög kvalitet in så blir det också tillsammans med bra utbildning hög kvalitet ut. Och det någonstans diskvalificerar hela tanken att man kan bara plocka in lite allihopa här i det hela och få ut någonting. Visst, jag förstår Henrik att du också tänker att det finns elitförband och så vidare. Så att det diskvalificerar inte hela tanken. Man kan ju ha stora slasktratsförband och å andra sidan också ha elitförband.
Men det är någonstans som jag tycker är konstigt här, att uppenbarligen under stora delar av 1900-talet så har vi haft alla inom situationstecken in i försvaret. Det var ingen selektering att tala om. Alla grabbar gjorde lumpen. Och har man fundamentalt förändrat, ja det har man ju i och med att det är liksom bara en bråkdel av som gör lumpen. Men om man sa, det verkar inte vara en omöjlighet att stora delar och kohorter av befolkningen ska göra militärtjänst. Det finns andra länder i världen där stora andelar av befolkningen gör det.
Finland är väl ett sånt intressant exempel med.
Nordkorea,
Finland. Sådana konstiga länder. Jag såg på Wikipedia, jag hoppas att det stämmer, men att Finland ligger uppemot 80% av manliga kullen som gör värnplikten. Vilket ju är ett enastående hög andel idag. Det är den högsta i Europa och en av de absolut högsta i världen. Ja, ett sådant system finns. Men konsekvensen av sådana system blir att man rekryterar folk som inte är lämpade att vara i Försvarsmakten. Och ett exempel att titta på, vad är det för, på vilket sätt kan man vara olämplig att vara i Försvarsmakten? Exempelvis om du är sjuk eller har fysiska handikapp eller åkommor som gör att du inte klarar av den fysiska kontexten. Men det finns ju även många andra aspekter. Du kan ju vara olämplig moraliskt, att du har dålig, du är helt enkelt en dålig person som kommer att begå dåliga handlingar och kommer att bete dig illa i den här organisationen mot dina gelikar och mot andra. Du kan också ha dålig personlig moral, att du är dålig på att liksom passa tider, dålig på att ägna dig, att vara disciplinerad, dålig på
Hannes,
uppgiften.
Är det dålig personlig moral att vara dålig på att passa tider? Kan jag bara få en bekräftelse på det?
Försvarsmakten är det i varje fall. Du är inte bra lämpad för uppgiften om du inte klarar av att koordinera att göra saker när det behöver göras enligt order.
Jag förstår. Till den läsare som undrar så kan Hannes själv svara på frågan om när han dök upp till vår mötestid för att spela in det här avsnittet. Men ja, det kan vi ta i eftersnacket.
Det får vi ta i eftersnacket. Och sen resoneras lite i artikeln också om psykologiska standarder i den faktiska krigsuppgiften. Och jag skulle säga att man behöver nog inte gå så långt som till krigsuppgiften, utan även själva värnplikten. Om du har psykologiska problem, psykiska problem redan innan du blir antagen, det finns hög sannolikhet att du inte kommer klara av värnplikten. Och du mycket hög sannolikhet att du inte kommer klara av att vara i krig heller. Det här kräver en ganska stabil personlighet. Och redan där bör vi selektera bort folk som inte är högpresterande även vad gäller psykologisk stabilitet.
Men det är här jag återigen faller tillbaka på historien och Finland. För det kan inte vara så att de finska, låt säga att Wikipedia-datan stämmer och låt prata bara om män för sakens skull. Det kan inte vara så att de finska unga männen är psykologiskt stabila medan hälften av de svenska inte är det. Alltså, många av de här problemen som de här ungdomarna upplever sig ha skulle kanske liksom blekna när de har vandrat 3 mil i för trånga skor och det är alldeles för varmt och kallt på samma gång. Jag tror också att, jag är med på att det är mycket som kanske inte löser sig, men jag tror att just mycket kan faktiskt lösa sig om man får lite perspektiv på tillvaron och bara får lov att gneta och ha det jobbigt och tvingas göra saker tillsammans under en längre period.
Jo, men professor David Bergman då, han hävdar att det är inte riktigt så den mänskliga naturen funkar. Visst kan man väl då tvinga någon att under en kort period prestera lite bättre än vad de annars hade gjort genom disciplin och så vidare. Men det blir högst temporära effekter. Och det paradigmet skit in skit ut gäller fortfarande. Det är fortfarande så att om du plockat in folk som inte håller måttet så kommer du, även om du kan få dem att vandra några mil utan att bryta ihop, så kommer de ändå inte bli bra soldater. Särskilt inte om försvaret skulle satsa på dem under en hel karriär. Och det finns inte så mycket man kan göra åt. Alltså bra utbildning, vilket ju är en chimär om man nu skulle ha så stort intag dessutom. Men bra utbildning kommer inte kunna lösa problemet med dåliga intagna.
Nej, och det är det här någonstans som jag och David Bergman skiljer oss åt. Det jag säger, 80% ska inte heller bli yrkesofficerare eller yrkessoldater. Det faller ju på sig självt. Poängen här som jag säger är att värnplikten ska inte ha som enkom uppgift att plocka fram soldater. Om den ska ha det, då skulle det vara en annan fråga. Det kommer vi nog komma till. Men min hela poäng är att värnplikten, precis som skolan, kan ha 2 syften. Det här har vi pratat i podden förr om skolan som exempel. Där den har som en uppgift att, så att säga, ge oss kunskap, men som en lika stor uppgift är att producera en enhet medborgare. Och här skulle jag säga att värnplikten borde följa som en logisk följd av skolan helt enkelt. Där man kommer kunna ställa lite andra typer av krav på ungdomarna när de har färdigställt de första åren av den liksom offentliga indoktrineringen i övningen att bli en enhet medborgare.
Ja, Henrik, och hur tycker du att den svenska skolan presterar nu när den har ett samhällsuppdrag att uppfostra folk in i elevdemokrati flumlektioner?
Det har den fallerat, men det har inte att göra med process. Det har att göra med att skolan i sig har liksom ballat ur, men att den borde ha det uppdraget, det gäller fortfarande.
Min poäng är att ju fler uppdrag man lägger på en organisation, desto sämre kommer den i snitt bli på varje uppdrag.
Det jag har alltid hävdat, och särskilt när vi talar om skolan, ständigt predikade ju att skolan fungerar bättre ju mer segregerad den blir. Bättre ju mer spetsig den blir i att ha bra förutsättningar för de som har förutsättningar att ta emot hög kvalitet och högt tempo och bra undervisning och så vidare. Alltså det, alla måluppfyllelser blir sämre om man har det här integrerande uppdraget och den här bredden. Så skolan, man kan ju välja att ha skolan så som vi har den idag, med konsekvensen att vi inte kommer ha tillräckligt bra, inte så bra utbildning som vi hade kunnat ha för stora delar av den svenska befolkningen. Med konsekvensen att vi, ja, kanske tappar ekonomisk förmåga och så vidare. Men frågan om vi vill göra samma sak med försvarsmakten. Som frågan vi kan, där frågan är snarare om vi kan försvara landet. Men det finns lite andra aspekter som jag skulle vilja dra. Du talar mycket om de här sekundära effekterna. Och det kan ju vara också laglydighet och hälsa, kanske uppfostran. Någonstans, det finns ju en fråga också, särskilt om man då ska lösa sociala problem och kanske till och med del av kriminalitet och folk i utanförskapsområden och så. Man bör nog tänka flera gånger innan man till värnplikten plockar in någon som är på väg in i en våldsbana, alltså mot samhället. För att det man de facto gör om man plockar in en sån person i värnplikten är att man ökar deras våldskapital. Och i den här, det finns en studie som citeras i artikeln där man då ser från svensk registerforskning att militär utbildning till folk från socioekonomiskt utsatta områden eller med tidigare brottslig bakgrund riskerar att snarare öka brottslighet efter värnplikten snarare än att ha någon slags motsatt effekt när man blir en laglydig medborgare efter att ha gjort värnplikten. Så att det kan vara direkt farligt för samhällsutvecklingen att ge värnpliktsutbildning till fel personer. Sen tror jag man ställer sig frågan, varför tror vi att de flesta problem kan lösas genom försvarsmakten? Författaren ger två hypoteser varför det kan vara så. Det ena kan bara vara att vi observerar utfallet från de som har gjort värnplikten, säger då från 90-talet efter att värnplikten blev en mindre del av befolkningen. Om vi utgår från att det skedde en selektion på de som gjorde värnplikten, alltså att de var genomsnitt bättre än andra, då kommer vi också observera att de som har gjort värnplikten tenderar att vara genomsnittligt lite bättre än de folk som inte har gjort den. Och då, om man förvirrar kausalitet med korrelation, så kan man ju tro att värnplikten har lett fram till det här utfallet. Medan i verkligheten så hade de här personerna varit lite bättre än genomsnittsbefolkningen oavsett om de gick värnplikten eller inte. Det handlar helt enkelt om att de är bättre personer, mer högpresterande redan från början. Och värnplikten är endast en litet grädde på moset. Och det tror jag har mycket med det hela att göra. Att man någonstans förväxlar det vi observerar empiriskt med någon form av kausalitet.
Det gör ju också att det finns saker vi inte ser. Om det här är då de allra bästa, så betyder det att de hade kunnat göra andra saker istället. De hade kanske kunnat tillbringa det där året med att göra någonting värdefullt eller komma ett år längre i sin karriär, vilket då hade lett till mer skatteintäkter för staten senare i deras liv.
Skatteintäkter är en aspekt, men om värnplikten precis tvärtom var ett genuint slöseri med tid för de här personerna, så kan de ju de facto vara sämre än de annars hade varit. Ja, men någonstans sluttesten här är i varje fall att utifrån försvarsmaktens uppdrag och dess roll, så är det, oavsett vad det är för nya uppgifter man tillför som inte har med uppdraget och rollen att göra, det nuvarande i varje fall, så kommer det nästan per definition att leda till att försvarsmakten blir en sämre organisation och blir sämre på att försvara landet. Och det kan man ju välja att aktivt liksom försämra vår försvarsförmåga, men för mig framstår det som ett mycket dåligt beslut.
Vi har gjort det med skolan. Vi har ju aktivt valt att göra skolan sämre av integrations- och kuddflickemål, av andra sociala mål. Så man kan ju göra det med försvarsmakten om man vill. Det är ju inte en särskilt viktig uppgift de har. Det rör ju bara att liksom hålla det här landet fritt från ryssen.
Jag tycker faktiskt inte att det är en rättvis jämförelse, Oskar. Skolan har inte blivit sämre därför att den har andra uppgifter. Den hade exakt samma uppgifter. Vi hade 17 gubbar betyg i ordning och uppförande förr i tiden. Det är ju på grund av liksom, att de aspekterna av skolan har försvunnit. Att lärarna inte kan tillrättavisa, att lärarna inte har verktygen för att utföra det uppdraget som de alltid har haft. Skolan har alltid haft en uppfostrande aspekt av sig.
Ja, vi har ändrat det uppfostrande uppdraget till att handla om elevdemokrati istället för att sköta sig och inte störa andra på lektionerna. Det är ju det som har ändrats.
Precis, men det har inte att göra med att vi har lagt ett större ansvar på skolan och därför har skolan blivit sämre. På samma sätt som jag säger att om vi, som vi har haft under stora delar av 1900-talet och som Finland har, om vi hade en del av försvarsmakten som gick ut på att stora kohorter skulle indoktrineras i en enkel metodik i vad de borde göra för att försvara landet. Och sen har man såklart kvar resten av försvarsmakten som håller på med exakt allt det här andra. Och du plockar grädden ur moset ur de här liksom 40 000 som gör eller värnplikten varje år. Då kommer du inte nämligen försämra försvarsmakten bara, för det är inte som att det är ett zero-sum game. Så länge vi kan ge försvarsmakten till mycket resurser för att klara av båda sakerna förstås. Men jag tror att om vi gav dem det här
uppdraget, som ska utbilda dem. Alltså du måste ju använda, det är nog för närvarande och under ganska överskådlig framtid är det just ett nollsummespel, för att du måste ha någon som ska utbilda de som egentligen inte har i försvarsmakten att göra. Och de måste ju tas någonstans ifrån. De personerna finns helt enkelt inte greppbara.
Nej.
Visst, du kan ju börja plocka in folk som överhuvudtaget inte är officerare utan ägna sig åt att vara i någon form av alltså allmänna möpare som ska gå och vara ute, scouterna i skogen i några månader med folk som inte borde vara i försvarsmakten och helt omotiverade och fysiskt inkapabla.
Nej, men det är ju ett argument som jag inte gör överhuvudtaget. Uppenbarligen så tar det tid. På samma sätt som det har tagit oss 30 år att montera ner det här så tar det säkert 30 år att montera upp det igen. Och det är det som är hela min poäng. Nej, jag gör inte argumentet att vi ska få det här gjort med scouter imorgon. Min poäng är att vi måste göra en långsiktig förändring av samhället och försvarsmaktens uppdrag. Det går inte att göra. För att nå de här sakerna. Det är ingenting som gör sin handvändning, men inga av de här problemen som jag pratar om, som jag tror att vi behöver försvarsmakten till att lösa, eller hjälpen av den institutionen som ska bli större del av samhället, den kommer vi behöva. Precis som alla andra uppgifter som staten eller regeringen tar på sig nu, så kommer det ta många år att vända de här dåliga trenderna som vi är i.
Okej, ska vi gå vidare lite till en annan aspekt, en extremt kontroversiell aspekt. Vi har väl då etablerat att Henrik vill ha en bred värnplikt där vi ska kalla in alla för att sitta och frysa i skogen. Och Hannes och jag står väl kanske på den sidan som är för en lite smalare intag. Men nu ska vi slå in en kil mellan mig och Hannes också så att vi också kan bli osams. Och jag ska föredra caset för att vi ska, istället för att ha värnplikt, ha ett frivilligt intag som vi ska betala. Och det här var tydligen extremt kontroversiellt i det inre partiet. Okej, så här ungefär då. Vi har etablerat nu att vi vill ha de allra bästa. Därför att försvaret av landet är det viktigaste uppdraget som staten har. Ingenting annat spelar någon roll om det uppdraget misslyckas. Och därför är det viktigt att ha de bästa till försvaret. Det har vi skrivit in i pliktlagen. Men att göra värnplikt och tvinga folk, det är ju ett sätt. Ett annat sätt är frivillighet, som inte bara de facto är frivillig, utan som faktiskt systemet är utformat för att vara frivilligt. Och där man inte utkvalificerar sig bara för att man inte vill. Och då behöver vi få in de bästa. Om de bästa gör värnplikten, så kommer det dessutom att öka statusen på värnplikten. Därför att det kommer att vara en positiv CV-post att ha gjort värnplikten. Det kommer att visa på att du tillhör eliten. Där du har kommit in på någonting som bara de bästa kommer in på. Och det kommer i sin tur leda till en positiv spiral för nya ansökningar. Så att men vi har ett problem här. Och det är att de bästa ur varje årskull kommer att ha högre alternativkostnad än slagget. De kommer att ha möjlighet att söka till fina utbildningar för att de kommer att ha bra betyg i snitt. Eller, om de inte gör det, möjlighet att jobba till högre lön än de som är mindre produktiva i sin årskull. Så det betyder att allt annat lika så kommer det kommer att vara en dyrare, det kommer att vara en större kostnad för de bästa att göra värnplikten än hur hög kostnaden hade varit för de som inte tillhör de bästa. Så hur ska vi då komma till att de bästa gör värnplikten? Innan vi börjar med såna här fluffiga argument om att man ska känna ansvar för riket och sånt där, sådana omoderna, förlegade, unkna normstrukturer, så ska vi börja räkna pengar, hade vi tänkt. Allt annat lika så är ju de svårast att få in. Så mitt förslag är därför, gör grundutbildningen helt frivillig och betala de som genomgår grundutbildningen. Och inte bara det, betala dem väl för sin ålder för att säkerställa att försvaret kan rekrytera bra personer. Om du är 19 och kallas in så har du en del alternativ. Du kanske kan komma in på elitutbildningar som Handels eller eller du kan jobba något eller några år i något okvalificerat yrke för att få lite erfarenhet, eller resa liknande. Och alla de möjligheterna, vi behöver se till att 9 månader i försvarsmakten ser mer attraktivt ut än de möjligheterna. Det är möjligt att de som har kommit in på en elitutbildning är väldigt svåra att locka till militär grundutbildning, därför att man vill inte säga nej till sin plats på en bra skola och inte veta om man kommer in nästa år för att göra ett år i försvaret. Så vi kanske inte får alla dem. Men däremot de som väljer att ta ett år och jobba eller åker ut och reser, de tror jag att det är mycket möjligt att man kan få. De som känner att de vill ha en liten paus mellan gymnasie och att man börjar på universitetet, de tror jag att det här är som skräddarsytt för att fånga upp. Och försvaret, vi kan konstatera att försvaret redan har problem att rekrytera, och det är ju med en målbild på 10 000. Nu har man till och med svårt att få in 8 000. Och det leder inte till någon särskilt stor armé. Så antingen behöver du tvinga alla som Henrik vill och även få in då de dåliga som kanske absolut inte borde hålla ett vapen. Eller så bör man göra det mer attraktivt att söka. Och det är det jag har tänkt formulera en plan för. Men först så ska Hannes som surkärring gnälla.
Det tänkte jag göra, men man bör inte nödvändigtvis sänka kvaliteten bara för att man har börjat implementera systemet att faktiskt rekrytera de som använder pliktverktyget och tvinga in de som är lämpade till försvarsmakten. Det hade man ju kunnat välja att göra med nuvarande system. Även med målbilden säger 10 000 personer. Det är ju att man väljer att inte använda det. Den möjligheten som finns idag som någonstans gör att det är svårt att rekrytera. Men alltså det första argumentet mot det här att det är pengarna i slutändan som är problemet för att rekrytera folk. Det är både min egen erfarenhet av att vara i försvarsmakten, men även liksom det jag vet från försvarsmakten och de som söker sig dit i det nuvarande frivilliga systemet. Värnplikten är ju inte någon slags monolit med en typ av utbildning, utan det finns en stor bredd av olika utbildningar. Vissa vill in i försvarsmakten för att motsvarande en elitutbildning för att bli musiker och vara med i trumpetare i dragonkåren.
Ja, men det där ska vi privatisera.
Jo visst, men jag har ett antal vänner som har haft som enda mål i livet att komma in i försvarsmakten just för att de vill få betalt och rida häst och spela trumpet. Det är en typ av utbildning som man kanske inte är jätteviktig för försvaret och riket, men det bara visar på vad är det som attraherar unga killar att söka sig in i försvaret.
Hur ska Conny ladda sina artilleripjäser om inte försvarets blåsorkester står bakom och håller takten?
Ja, men om man tar andra saker, det finns ju allt från jägarsoldatutbildningar till fallskärmsjägarutbildningar, kanske stridspiloter och liknande, men även tolkskolan som länge liksom har varit den yttersta gräddan av den kognitiva eliten som har kunnat få tillträde till den utbildningen. Och även motsvarande befälsutbildningar som ger meriterande ledarskapserfarenhet från försvarsmakten som kan användas civilt. Det finns även ett antal utbildningar som man i princip kan få arbete direkt efter ett år i försvarsmakten. Om man exempelvis jobbar i försvarsmaktens logistikfunktioner eller nu de senaste intagen har även motsvarande IT-specialister och cybersäkerhet och den typen av områden. Så det finns ganska många olika utbildningar i försvarsmakten som är meriterande och även civilt och som också i hög utsträckning är en utbildning. Det är inte någon slags du gör en uppoffring för staten, utan du får någonting av det här. Det är att likställa med att gå en civil utbildning som vi inte får betalt för att göra. Det är samma drivkrafter och samma utfall för den egna personen att söka sig till försvarsmakten som det är att gå på vilken annan utbildning som helst. Och det är någonstans, det är det som gör att systemet överhuvudtaget fungerar idag, skulle jag hävda. Det är inte så mycket att man känner en stor plikt att skydda landet, det gör säkert vissa. Men i mångt och mycket är det att försvarsmakten är tillräckligt attraktiv och har tillräckligt attraktiva utbildningar för människor.
Min uppfattning är nog att det finns vissa grejer inom försvarsmakten. Om någon har gått tolkskolan så är det meriterande och det står på CV:t. Men om någon har gjort bara vanlig militär grundutbildning och legat i skogen i 9 månader, det skulle jag fästa noll vikt vid på CV:t.
Jag tror att det beror lite grann på vilken typ av jobb man talar om. Om du inte hade tänkt vidareutbilda dig på universitet till exempel, utan du gör gymnasieutbildning och sen gör du också en motsvarande GMU eller lumpen eller något sånt där. Då tror jag absolut för många att den typen av jobb som man kan få efter det, att det kan vara en liten merit. Någonting som gör att du står ut gentemot de andra.
Ja, det, om man ska rekrytera folk på lägre nivå så absolut är det en merit att ha gjort Försvarsmakten. Men det handlar ju om att det är en selektiv antagning. Om Försvarsmakten hade haft, om alla hade gjort lumpen, då är det klart att det inte hade varit en merit. Men om det är bara de som är fysiskt och psykiskt bättre än genomsnittet som antas till lumpen, då är det klart att det är meriterande. Och jag hade absolut anställt en person som har gjort lumpen hellre än någon som inte har gjort det. Ceteris paribus. Men det blir lite mer av en, vad är det för signalvärde av att ha gjort lumpen överhuvudtaget? För mig handlar det mycket om, jag köper ett argument, Oskar, att vissa typer av utbildningar inom Försvarsmakten som kanske är bra för nationen men inte bra för individen. Jag vet inte om det är så meriterande att ha blivit sjukt duktig på att köra stridsvagn exempelvis under lumpen. Man kanske är lite mekaniskt orienterad och så vidare. Eller om som någon form av infanterisoldat. Ja, det är väl jägarsoldaterna då. Men det finns säkert ett antal utbildningar som inte är så värdefulla och inte heller så meriterande. De kanske behöver en morot. Alltså att man kan selektivt hjälpa till att rekrytera folk som inte är så kvalificerade men viktiga för nationen. Och det är det ena spåret. Och det andra spåret är att det finns ju ett steg efter värnplikten. Och det är ju någonstans hur attraktivt är det att arbeta i Försvarsmakten. Jag vet att vi inte riktigt ska fokusera på det i dagens avsnitt, men där tror jag att problembilden, den riktiga problemen finns. Att om det här ska vara en yrkesbana också, så är intagslönerna när man väl får lön i Försvarsmakten idag alldeles för låga. Och själva yrket soldat är väldigt oattraktivt idag. Och det är där någonstans vi måste sätta krutet och resurserna, att göra soldatyrket attraktivt.
Ja, okej. Okay. Bra att du krattar manegen för det. För nu ska jag i alla fall formulera hur man kan göra det första året av soldatyrket attraktivt. Så det här är då hur jag ska rädda Försvarsmakten. Vi får kalla det för Oscarplanen. Och sen får ni formulera er kritik mot den efteråt. Så min idé är, okej, jag tar över hela Försvarsmakten. Det första jag gör är att jag dubblar storleken på varje årskull som ska utbildas. Vi behöver fler personer som försvarar landet. Sen, nästa sak jag gör är att varje person som tidigare varit värnpliktig, men alltså som nu gör den frivilliga grundutbildningen, får 35 000 spänn i månadslön. 20 000 personer som får 35 000 i månadslön i 9 månader, vilket är den vanligaste utbildningstiden, ger en årsutgift på 8,3 miljarder. 2% av Sveriges BNP är 119 miljarder. Så att även med det här frikostiga programmet för personalförsörjning så har jag 110,7 miljarder kronor kvar att dels betala yrkesdelen av försvaret med, plus att underhålla och köpa materiell. Och det är mer än dubbelt så mycket som vi brukade lägga på försvaret under, jag tror det var 90-talet när jag tittade på den här statistiken. Så att det är inte lite pengar som blir kvar och det är inte en fantastiskt stor utgift för det här. Men det skulle säkerställa 35 000 spänn. Det hade varit en, skulle jag tro, väldigt attraktiv lön när man är 19. Då har man generellt alternativ som betalar inte jättemycket. Och sen får vi naturligtvis skala upp det här i takt med inflationen. Men det ska vara en attraktiv lön för åldern man är. Det är...
Tänker du gradera den utifrån vilka typer av utbildningar?
Kanske det, för nu när du pratade så insåg jag en sak som jag inte hade tänkt förut. Och det är att jag tror att det finns en inverterad korrelation mellan hur nödvändiga vissa roller inom Försvarsmakten är och hur mycket färdigheter för det civila det ger. Alltså till exempel om du håller på med logistik eller reparerar försvarets radarsystem, så ja visst, jo, det är nödvändigt, men det ger en massa civila färdigheter och där är det kanske inte lika stort behov av att betala folk. Men om man, som du sa, kör stridsvagn eller håller i ett gevär och sitter i skogen i 9 månader, det översätts inte till det civila på samma sätt. Man får inte någon färdighet som man sen kan arbeta med. De kanske behöver en högre lön och de som får andra färdigheter kanske behöver en lägre lön.
Alltså det här med att sitta i skogen, Oskar, har du aldrig hört talas om ass time? Jag har hört att det är väldigt vanligt på banker, så jag tror att absolut du kan få ett bra jobb om du lär dig att sitta still och göra som någon annan säger.
Ja, precis. Jag har gjort det där också. Jag hade kanske behövt den övningen. Men, så min poäng är att det här är inte, kostnaden för att göra det här är inte särskilt stor i förhållande till vad vi lägger på försvaret. Men det kommer leda till att det blir konkurrens om platserna.
Minst ett instrument, dessutom om man då kan variera lönen för de olika utbildningarna, så är det ett instrument att kunna attrahera folk.
Och dessutom så skulle vi ju få en större armé. Idag har försvaret ungefär 23 000 anställda, men man kan ju också kalla in folk från tidigare, som tidigare gjort värnplikt. Om man skulle ha 20 000 som genomgår den här grundutbildningen, vilket då var min målbild, så skulle man kunna kalla in en armé på 300 000 man, givet att man kan kalla in alla som gjort värnplikten de senaste 15 åren. Då blir det alltså upp till folk som är 34. Troligen kommer inte gå att kalla in alla. Någon kommer att inte kunna längre, någon kommer att ha skadat sig och sådär. Men man kanske kan också få in några som är lite äldre än så kanske någonstans där. Det är i alla fall betydligt större än vad vi skulle ha möjlighet att kalla in idag med det intaget. Nu när vi har kört ett antal år med intag på snarare 6 000 om året. Ja, det finns ju också, man kan ju också ställa sig frågan, behöver vi verkligen de här pengarna till någonting annat? Finns det vettigare saker att använda de här pengarna till? För vi måste ju hushålla med våra resurser som samhälle. Vi har ju de facto bara ett visst antal pengar att röra oss med, även för Försvarsmakten. Men just nu är ett unikt bra tillfälle att göra det här, eftersom vi håller på att växla upp och spendera mer pengar på Försvarsmakten. De säger själva att de har svårt att spendera pengarna för att de inte kan skala upp organisationen tillräckligt snabbt. Så ska man göra det här, så är det ett bra tillfälle nu. Det andra man skulle kunna göra med det är ju att köpa in materiell, såklart. Men problemet med det är att många investeringar vi gör idag ser, med bakgrund av Ukraina-kriget, ut som väldigt dåliga investeringar. Till exempel de dyra Gripenplan vi köper in, som ändå kommer att vara brinnande vrak av aluminium inom 48 timmar från att en konflikt börjar. Det känns inte som en jättebra investering. Det Sverige behöver för att försvara sig, om vi ska lära oss någonting av Ukraina-kriget, är artilleri i stora mängder, billiga enkla drönare och högkvalificerad personal. Och min plan löser i alla fall punkt 3.
Mm. Jo visst, men det blir lite konstigt att argumentera för att vi är så dåliga på att prioritera hur vi ska använda vår försvarsbudget, så vi kommer liksom bara köpa skitdålig materiel för pengarna. Jag köper att grundtesen, vi har problem. Gripen måste ut ur den svenska, det är gökunget i den svenska försvarsmakten, det har vi diskuterat tidigare. Så vi ska inte lägga de här pengarna på Gripenplan. Men vi har ett väldigt tydligt behov av exempelvis luftvärnssystem. Du nämnde artilleri, men luftvärnet är också helt väsentligt. Och vi har ett väldigt stort land som behöver väldigt mycket luftvärn för att kunna försvaras.
Det finns väl inte så mycket värt att försvara norr om Dalälven, eller? Nu är tyvärr inte Simon här och kan protestera som norrlänning.
Men vi har oavsett, Ukraina-kriget har delvis visat, eller i hög utsträckning visat, värdet av någon form av industriellt krig. Att det krävs väldigt mycket materiel. Och vi har otroligt stora upprustningsbehov inom alla områden. Ukraina-kriget har visat oss, du hävdar att det har visat oss vikten av högkvalificerad personal. Jag är inte helt övertygad om att vi ser det i Ukraina-kriget. Möjligtvis ser vi motsatsen. Att trots att det finns ingen som argumenterar för att ryssarna har överhuvudtaget högkvalificerad personal, så går det förvånansvärt bra givet hur dålig personal de har.
Alltså det går ju bara bra därför att de har kastat ändlösa köttvågor av lågkvalificerad personal på problemet. De förlusterna de har tagit kan inte Sverige ta i en konflikt. Vi har inte manskapspoolen till att ta sådana förluster.
Okej, men om vi säger, om vi hypotetiskt tänker oss att Ukraina magiskt sett har extremt högkvalificerad personal, men för närvarande extremt lite, särskilt artillerigranater och luftvärnssystem och militär materiel. Ryssarna har mycket dålig personal och mycket av det andra, men inte så teknologiskt avancerat. Det vi ser nu är någonstans att det är ju ryssarnas materielöverläge tillsammans med sin köttmur av ryssar som håller på att långsamt erodera Ukraina och kanske gör att Ryssland vinner kriget. Och någonstans hade Ukraina inte haft den materielen man har, då spelar det överhuvudtaget ingen roll hur kvalificerad den ukrainska personalen är.
Alltså jag tycker inte att vi kan framställa det här kriget som någon slags framgång för Ryssland. Det är ett mycket större land med mycket större försvarsbudget, mycket större lager av materiel. Och det har tagit dem extremt lång tid och de har kört fast. Och invasionen var totalt misslyckad den första tiden. Det skulle ju tagit Kiev på 2 dagar. Så jag tycker inte att man kan säga att det här visar på att Rysslands strategi fungerar. Det, om något så visar det kanske på att ja, ett land som är flera gånger större kan nöta ut ett mindre land över lång tid. Ja, men det mindre landet har hållit emot imponerande väl.
Fast jämförelsen haltar. Ukraina har fått en otroligt stor mängd militär materiel från väst. Och Ukraina hade 10-tals gånger mer militär materiel lagrad än vad Sverige har idag. När kriget började. Ukraina var en gammal sovjetnation med enorma depåer av materiel. Det var topp 2 i hela Europa vad gäller hur många stridsvagnar landet hade förfogat över och artillerisystem och så vidare. De hade jättestora lager.
De har fått utbildning av väst.
Det har de också fått. Men någonstans, min poäng är att du kan ha hur välutbildade soldater som helst och de dör lika enkelt av en artillerigranat i huvudet som helt outbildade.
Ja, okej. Okay. Men det är därför vi också ska dubbla intaget från det målet som Försvarsmakten har. Jag tänker ju då ta in 20 000 istället för dagens 6-8 000 och deras mål på 10 000. Så att jag bygger dels en större armé, men jag gör det också med genom att få in så bra som möjligt, så bra material som möjligt.
Med alternativkostnaden måste vi ändå acceptera att varje krona vi lägger på Försvarsmakten som inte får försvarseffekt hade behövts för att införskaffa försvarsmateriel. För det är en otroligt viktig komponent, visar bland annat kriget i Ukraina. Inte Gripen då, men lämplig försvarsmateriel.
Ja, precis. Lämplig försvarsmateriel. Ja. Där är vi väl överens. En till fråga då, som dyker upp när man funderar på det här. Och det är, borde vi betala mina frivilliga soldater för att vara i beredskap åren efter de har gjort grundutbildning? Därför att min plan är ju då att kalla in, när ryssen väl kommer, att kalla in de senaste 15 årskullarna av grundutbildade. Bör de få någon ersättning dessa 15 år efter man har gjort grundutbildningen för att man är inkallningsbar? Vi har ju dels det att de kanske behöver färska upp sin utbildning. De ska ju kallas in någon vecka om året för att öva. Och den veckan bör de få marknadsmässig ersättning för sin frånvaro från jobbet. Jag föreslår att de får 110% av lönen den här veckan. För att alltså ge incitament att inte skolka så ska det vara lite bättre. Man ska tjäna pengar på att göra den här övningen så man inte skolkar. Men utöver det borde de även få pengar för att vara i ren beredskap. Där finns det... Det finns intressanta argument där. Därför att om du är i ren beredskap för att kallas in så betyder ju det att att om det blir krig så är det ditt liv som är i fara. Så att ha genomgått den här militära grundutbildningen är förenat med stark tail risk. Och när folk tar risk så bör man kanske få betalt för det. Vi ska komma till det lite när vi kommer in på smaklökarna. Men har ni några spontana reaktioner på det här? Eller motargument på varför de inte borde få det?
Bara för att förstå. Det första argumentet var ju någonstans, ska de få marknadsmässig ersättning när de blir inkallade för en veckas övning? Ja. Ja, och det är så har systemet varit i Sverige också. Så att det är någonstans, det har nog krävts hela tiden för att det ska överhuvudtaget gå att ha det här systemet. Men du verkar tänka att det är frivilligt att åka på de här utbildningarna.
Nej, vi måste baka in en ofrivillighet. Alltså när man gör sin grundutbildning, då måste man skriva på att också hålla sina kunskaper levande genom att köra en vecka om året i 15 år. För annars så kommer deras färdigheter att ruttna. Så att det behöver ingå i paketet.
Ja, och då, det håller jag med om. Det får man faktiskt avsäga sig sin rätt att inte göra det här om man frivilligt går in i Försvarsmakten då.
Ja, och det är ingenting som bryter mot mina fina frihetliga principer, utan det ska vara väldigt tydligt när man skriver på när man är 19 att det här förväntas av dig de kommande 15 åren.
Och om man då därmed måste göra det här, det kan ju visst vara, antingen är det då lönen, att det är 110%, men man skulle kunna fläska på ännu mer för att det ska bli något ytterligare, att man får betalt så att säga för det hela. Eller så, visst, man kan ju lägga en liten tickande lön varje år, någon form av grundersättning. För mig är det lite frågan hur mycket hade behövt för att det ska kännas värdefullt. Skulle man kunna ha en liten tokensumma? Skulle man kunna betala folk 10 000 kronor om året och det hade känts som en, ja, jag får någonting för att vara i reserven? Eller hade det känts som ett skämt i förhållande till risken?
Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker spontant att det låter rimligt, för 10 000 kronor, det är på den nivån som att folk får en typ en skatteåterbäring och blir glada och spenderar den. Alltså det är en, om man får en gång om året, så kommer det vara en sån grej som du inte är beroende av i din hushållsekonomi, utan som känns som en kul liten bonus som du kan konsumera för. Och det är väl kanske lite det vi vill att det ska kännas som också.
För min del så är det som gjorde värnplikten, det var ju knappast någonting jag funderade på. Det kan få ett annat säkerhetspolitiskt läge då, men risken att bli inkallad, den här tailrisken. Du får komma ihåg att 18-åringar har inte en välutvecklad frontallob. Den kommer allra tidigast vid 25-årsåldern. Börjar den liksom.
Ja, men du får tänka på att jag kommer ju rekrytera de bästa nu. Och de kommer ju faktiskt fundera på såna här saker. De kommer vara smartare än du tror.
Det är sant.
Trots tyvärr att deras hjärnor har ruttnat sönder av TikTok.
Så att jag tror inte man ska överskatta hur mycket folk kommer gå och tänka på de här riskerna. Men man måste komma ihåg, när det här är som viktigast, när vi har ett genuint säkerhetshot där de här riskerna blir högre, då kan ju folk börja tänka att om jag kallas in till värnplikten kan jag faktiskt behöva kallas in i faktiskt krig. Och det kan man ju absolut observera i länder som är i krig exempelvis, eller som skulle kunna dras in i ett krig inom de närmaste åren, att där är det ju här verkligen på riktigt. Så att vi kanske ska ha ett system som är riggat för att en reell riskkalkyl ändå ska kunna hanteras. Att det ska finnas en frivillighet även när det är risk att man faktiskt kallas in i krig.
Hannes frågade mig även innan vi började vad mina egentliga argument är och varför jag egentligen tycker så här, varför jag egentligen skulle föredra ett sånt här system. Så det tänker jag vara transparent med nu också. Och anledningen till att det spelar ingen roll vilka argument ni anför, jag kommer inte ändra åsikten då. Det är två av Jonathan Haidts moraliska smaklökar primärt som triggras i mig av nuvarande system. Och den första är frihetssmaklöken. För mig är det omoraliskt att tvinga folk till nära nog oavlönat arbete när de dessutom riskerar livet. Och de riskerar ju inte bara livet nu, utan de riskerar ju också livet sen när de blir inkallade i framtiden, om det blir ett krig i framtiden. Så det är frihetssmaklöken, att man inte ska tvinga folk att göra det här. Och det argumentet har ju anförts, det är ju naturligtvis inte jag den första som anför som motargument mot värnplikten, utan det har ju debatterats friskt. Men en annan som jag inte har sett cirkulera lika mycket i debatten om värnpliktens vara eller icke-vara, som egentligen väger starkare för mig, är rättvisesmaklöken. Det vill säga, de som deltar i försvaret av riket och alltså riskerar sina liv för oss andra ska få resurser i utbyte mot det. Det är rättvist. Det skulle triggra min rättvisesmaklök om man gick lottlös från att ha tagit den risken. Vi har ju pratat om att det innebär en massiv tail risk att ha genomgått soldatutbildning. Det är en liten risk att det händer, men om krig bryter ut så är utfallet för dig personligen potentiellt väldigt dåligt. Och man bör få betalt för att ta risk. Det är det är rättvist att få betalt för att ta risk. Särskilt om man tar risk för andras skull. Vi betalar brandmän och poliser som gör precis det. Ta risk för andras skull. Så varför inte betala folk som riskerar ännu mer än vad brandmän och poliser gör?
Man kan ju bredda konceptet så som har gjorts i nästan alla länder efter andra världskriget som haft stora delar av befolkningen som har gått bort eller varit stridande. Och det är ju att det här är ju inte bara en risk för dig beroende på var du är i livet. Om du har en fru och barn så är det även en risk för din familj att du ska dö och inte kunna försörja eller vara del av din familjs ekonomi. Så det kan ju finnas skäl att också införa någon form av ersättningssystem för anhöriga. Formalisera det förväg.
Det är här ordet plikt bara någonstans kommer in i slutändan. Vi har en värnplikt och man ska göra det här. Och argumentet mot varför man kanske inte ska behöva ha betalt är för att man ska vara skyldig att göra det här. Och jag håller med om smaklöken, framförallt rättvisa smaklöken, om det nu är så att en liten minoritet av befolkningen förväntas försvara. Men om det är så att alla... Nu kommer jag tillbaka till det, men om det är så att alla förväntas försvara landet, då är det inte samma kostnad man uppbär gentemot sina gelika.
Jag vet inte, triggras inte era smaklökar av nuvarande system? Kanske tvärtom, det kanske stryker era smaklökar med hår så att tvinga folk?
Alltså för det första så är det ju inte tvång. Så att om systemet vore... Ditt argument måste ju vara att för att det här systemet långsiktigt ska kunna fungera så måste vi införa mer element av tvång i systemet.
Det jag egentligen argumenterar emot då är ju kanske det vi hade på 50-, 60-, 70-talet och det Henrik nu vill återinföra, ja. Vilket han argumenterade för i del 1.
Så att därmed triggas det ju inte i nuvarande system, nej, och inte det systemet vi har haft de senaste 30 åren. För att vi har ingen tvång. Så nej, det är inte alls triggat. Den här andra delen av att man någonstans ska få betalt för den risk man uppbär. Som sagt, jag tror att det är ett argument som inte har varit så jätteviktigt med tanke på den otroligt låga risk som folk faktiskt har burit. Men jag tycker att det är rimligt generellt att man exempelvis som stridande i krig med faktiskt risk för sitt liv ska få en ganska bra ersättning. Det kanske inte låter sig göras under ett krig om krigsekonomin inte tillåter ha de resurserna att strössla på sina soldater, men någonstans i takt med att man faktiskt riskerar livet bör man få ersättning för det.
Det där problemet har ju samhällen löst på olika sätt. I att till exempel om man överlever kriget så har man hög status efteråt.
Ja, och det finns någonstans alternativ som kallas medaljer och fina ordensbemärkelser och så vidare. Där stater som inte vill eller som inte har resurserna att ersätta folk för deras ekonomiskt, för deras insatser, lyckas motivera människor. Och det är väl så vi som art liksom överlever och som grupp lyckas försvara oss historiskt. Det har inte varit så att man har fått ekonomiska fördelar nödvändigtvis, men man har historiskt behövt få statusfördelar.
Ja, det kanske inte måste vara monetär ersättning, men det måste vara på något sätt social ersättning. Det måste bli lättare för dig som har deltagit i försvaret av landet att sedan hitta en bra partner. Det tror jag är ett starkt incitament.
Mm. Eller kan ha någon sån här, man får, nej, jag ska inte göra sådana dumma skämt. Ja, man behöver ha hög status och man ska bli tilltalad när man kommer gående på ICA. Jag har hört det här faktiskt från officerare i USA, att det här kan hända. Om du då går med uniform i varje fall. Att folk med respekt och vördnad i rösten tilltalar dig och tackar dig för din tjänst för landet. Sådär spontant varje gång du rör dig i offentliga miljöer.
Och det där låter ju löjligt för oss som svenskar som har en väldigt socialt platt hierarki och är lite allergiska mot det där i våra själar. Men det är ett väldigt smart sätt att kompetensförsörja sin försvarsmakt utan att behöva betala lika mycket. Om man har de sociala normerna att det är vördnadsvärt att gå omkring i uniform.
Vi kan ge Tinder plus till alla veteraner.
Nu börjar vi tala summeråldern.
Jag tror att du är någonting på spåren där. Bra, då har vi kommit fram till policyrekommendationen. Vi avrundar där med ett fulländat svenskt försvar för den här veckan. Och slutar såklart med att säga att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Och plikter är frivilliga.